Turns out that Bibi Netanyahu's political luck might have finally run out, right? You know,
ja, den entusiastiske mannen ni hör här är Harry Enten, amerikansk journalist känd för sin datadrivna politiska rapportering. Och han talar om Benjamin Netanyahu som först blev premiärminister när Enten själv gick i grundskolan på 90-talet. Nu tycks Bibis politiska tur ha tagit slut.
Bibi Netanyahu, who was first elected prime minister all the way back when I was in elementary school, and of course has held on to power.
Harry Enten pekar på CNNs stora färgglada tv-skärm som visar opinionssiffrorna för Netanyahu inför valet i höst. Siffror som på kort tid sjunkit från drygt 50% chans att behålla makten till bara 30%.
So Netanyahu's chances have been going down, down, down into the Red Sea as we're looking at this compared to 50 days ago.
Rätt ner i Röda havet för Bibi, alltså, som opinionsgurun Harry Enten uttrycker sig. Netanyahu, som flera gånger efter valförluster tidigare återtagit premiärministerposten och som sammanlagt haft makten i nära 20 år. Vad kan rädda Bibi nu? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Tel Aviv och Isabel Schierenbeck, professor vid Göteborgs universitet, och jag heter Lasse Johansson. Ja, Samar, här i Sverige är det ju tydligt att vi går mot val i höst. TV och tidningar och radio också för den delen är ju fulla av politik. Hur märks det att det är val i Israel i höst?
Ja, det märks genom nästan dagliga opinionsmätningar som publiceras i olika tidningar, tv-kanaler. Mm. Det är mycket fokus på personerna snarare än partierna, skulle jag säga. Mycket av rapporteringen handlar om premiärminister Benjamin Netanyahu, om han kan behålla makten eller inte, och om vilka som utmanar honom. Och en stor del av rapporteringen ägnas åt koalitionsmatematiken, eftersom inget parti väntas bli i närheten av egen majoritet. Så medierna diskuterar vilka partier som kan tänka sig att samarbeta efter valet.
Samtidigt är man i krig ju, med Hamas, med Hezbollah, med Iran. Hur får valet plats?
Ja, de två ämnena får samsas om utrymmet i medierna och går hand i hand, eftersom säkerhetsfrågan är den viktigaste valfrågan. Mm. De som är missnöjda med Netanyahu, som en gång i tiden kallades för herrsäkerhet eller mar betachon på hebreiska, menar att han totalt har misslyckats med att upprätthålla Israels säkerhet, inte minst i och med attacken den 7 oktober. Det finns uppgifter om att Netanyahu varnades, bland annat av den militära underrättelsetjänsten Amman, men att han inte tog ansvariga myndigheters varningar på allvar. I norra Israel menar många att Netanyahu har varit oärlig om Hezbollahs militära kapacitet, att rörelsen inte var så försvagade som han hävdade. Och så har vi situationen med Iran, där Netanyahu talade om att fälla regimen där, men idag så ser vi att USA förhandlar med Iran och överhuvudet på Israel, inte minst i frågan om Libanon och Hezbollah. De här är frågor som beskrivs om och pratas om varje dag i israeliska medier.
Låt oss ägna oss lite åt Netanyahu. Han leder ju det största partiet, Likud, och han dominerar israelisk politik. Under senare tid har han också blivit kritiserad för relationen till Trump.
In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel and for its security.
Så långt Netanyahu, alltså. Isabel, du är ju också i Tel Aviv, ska jag säga. Hur går det för Netanyahu och hans parti?
Alltså, ända sedan den 7 oktober så har han legat på lägre siffror om man jämför med valet 22, då man tittat på de här opinionsundersökningarna som Samar pratar om. Sen har de successivt förvisso också tickat upp lite här under åren som har gått sedan den 7 oktober. Men hans parti får ungefär 23 mandat idag jämfört med 32 då tidigare. Så det är ju ett försvagat Likud helt klart. Men sen så är det ju blocken som är viktiga. Mm. Koalitionsblocken, precis som Samar var inne på. Där är det så i de senaste undersökningarna under flera veckor har visat att inget av de här stora blocken då, alltså anti-Bibi eller anti-Netanyahu-blocket eller pro-Bibi, pro-Netanyahu-blocket som de kallas i Israel här, får de här 61 mandaten man måste ha enligt de här opinionsundersökningarna för att kunna bilda en regering. Han är försvagad och han är helt klart medveten om det också nu och börjar ta in det. Och ett tecken på det är väl att han i veckan nu gick ut och sa att han vill forma en bred koalition efter valet. Och det tolkar jag åtminstone som att han räcker ut handen mot centern och så vidare. Och kanske också indikerar att han inte vill sitta med de här högerextrema bosättarpartierna eller religiösa sionisterna i nästa val. Och att det är ett sätt då att fiska upp de här andra rösterna som är kritiska mot honom numera. Och de partierna som tidigare har vägrat sätta sig i en koalitionsregering med honom.
Han har ju ändå suttit länge. Det talas om Bibi-fatig. Vad handlar det om?
Ja. Han har ju suttit väldigt länge och har ju en väljarbas som hela tiden har följt honom. Men det börjar krackelera där lite och många menar ju då att det just handlar om att man känner igen honom väldigt väl. Man känner igen hans retorik. Tidigare har han levererat, men han har inte levererat längre nu, utan nu är det stark kritik på flera av de punkterna som han tidigare alltid har kunnat säga att han är det här med säkerhet, han kan garantera Israels säkerhet. Det betraktas allt mer som tomma ord.
Samar, han har ju Netanyahu utmanare. De främsta är två tidigare premiärministrar som gått ihop i en koalition som kallas Tillsammans. Vilka är det här?
Ja, det är Naftali Bennett och Yair Lapid som bildade regeringen tillsammans i juni 2021. Och de två står väldigt långt ifrån varandra politiskt. Bennett är högerorienterad, har sin bakgrund i den religiösa sionismen, medan Lapid är en liberal mittenpolitiker, sekulär och med en tydlig väljarbas i Tel Aviv och den urbana israeliska medelklassen. Han var också journalist innan han gav sig in i politiken. Och som sagt, 2021 så lyckades de bilda en regering med knapp majoritet genom att samla en väldigt bred koalition med 8 partier från höger till vänster. Men den här regeringen överlevde bara i ett år. Och sen så hölls det nytt val i slutet av 2022 som resulterade i att den nuvarande regeringen kom till makten.
Men de här två är ändå, precis som Isabel, alltså, de står sig ganska väl mot Netanyahu i opinionen, eller hur?
Ja, det gör de. Om man tittar på opinionsmätningar de första månaderna efter att de bildades så låg de på andra plats. Men nu så ser vi att de ligger på tredje plats enligt den senaste opinionsmätningen från Lazar Research som de gjorde åt tidningen Ma'ariv för några dagar sedan. Och där fick de 18 mandat jämfört med Likud, Netanyahus parti, som fick 22 mandat. Och på den andra platsen, där låg Yashar-partiet som leds av den tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot som fick 21 mandat.
Vi kommer in på honom också alldeles strax. Men Isabel, de här två i Tillsammans-koalitionen, de står ju både då till vänster och till höger om Likud. Hur går de ihop?
Bennett och Lapid kommer väldigt väl överens, så att det finns ett väldigt starkt förtroende mellan dem, pratar man mycket om här i Israel. Och att det också visade sig när man hade den här förra regeringen att trots att man ideologiskt står så långt ifrån varandra så fungerade det väldigt väl, samarbetet mellan just de två. Och sen är det såklart så att både som vi såg då i den koalitionsregeringen och som vi kommer få se nu, om det blir så att de eventuellt bildar en ny koalition, så får de ju parkera vissa frågor. Det gjorde de då. De är ju djupt oense om till exempel frågan om en tvåstatslösning eller hur man ska hantera situationen på Västbanken och bosättarna och så vidare.
Så vad betyder det? Vad driver de sakpolitiskt då inför valet i höst?
Sakpolitiskt bedriver de just frågor som handlar om att stoppa de här juridiska reformerna som det kallas, eller reformpaketet som den här regeringen initierade då, som handlar om att politisera vissa delar av de israeliska demokratiska institutionerna som till exempel domstolsväsendet då, men också andra frågor som där det handlar om att det tangerar liksom ministerstyre i olika delar av den israeliska politiken, korruption. De vill också till exempel ha ett stopp eller ett begränsat antal år som man kan sitta som premiärminister i Israel. Mm. Och det är ju en direkt konsekvens av situationen som har varit med Netanyahu nu, som har haft den här stabila väljarbasen.
Gadi Eisenkot isn't just attacking Netanyahu, he's running against him. And he says he will ensure Netanyahu will lose.
Ja, Isabel, vem är han, Eisenkot? Vad står han för?
Han är inte speciellt retoriskt, inte politiskt skicklig på det där sättet som man måste tänka kring politiker, att de behöver vara. Han satt också i det här krigskabinettet under en kort period efter den 7 oktober, men valde att lämna det sedan i kritik mot Netanyahu och den sittande regeringen, i vilken riktning de gick. Han är också intressant för att han är mitzrachi i bakgrund, marokkansk bakgrund alltså, och därmed så kommer han från den gruppen judiska israeler som kallas mitzrachim och som väldigt många i Likudniks röstar på. Som är en grupp som är historiskt har varit diskriminerade i det israeliska nationsbygget. Och sen har han under de senaste åren då har han förlorat sin son i kriget i Gaza och även sin systers son. Och det har ju också gett honom en speciell röst i det här valet. En resonlig, lite lågmäld person skulle jag säga. Mm.
Vad spelar det för roll i israelisk politik med en sån här personlig erfarenhet som han har då, att ha förlorat släktingar i krig nära?
Det betyder mycket för att han framstår som väldigt trovärdig då, enligt många israeler, när han pratar om att han trots de här stora förlusterna så vill han då hitta en väg fram och lägga sin själ i att arbeta för Israels sak så att säga.
Precis som ni har varit inne på, alla tror att det här blir ett jämnt val, och då kan ju mindre krafter, om man beskriver det så, få betydelse. Bland annat då de israel-arabiska partierna. Samar, du har träffat en person som heter Jonathan Saigen. Lite kort, vem är han?
Ja, han är en av sex ledare för ett nytt parti, Makom Lekolano, eller En plats för oss alla på svenska. Och det här partiet har kandidater som är både arabiska och judiska. Han har länge varit aktiv i fredsrörelsen Standing Together. Mm. Har man följt nyheterna från Israel så har man säkert sett deras livliga protester mot krigen i Gaza och Libanon, där deltagarna i klädda lila t-shirts marscherar och slår på trummor. Och nu bildar Jonathan tillsammans med flera kollegor från Standing Together ett politiskt parti. Och Jonathan har också en personlig och väldigt tragisk historia. Hans mamma dödades i kibbutzen Be'eri under Hamas-attacken den 7 oktober. Medan Jonathan talade med sin mamma i telefon så hörde han hur hon sköts ihjäl.
I understood that something very unusual is happening, and I had to accompany my mother on the phone to her violent death, and I was with her till she was silent, till she was killed.
Så berättar han alltså, Samar, det här är en oerhörd händelse då som han har erfarenhet av. Hur används det, eller hur jag nu ska uttrycka mig, i valrörelsen också då?
Ja, man blir ju helt förstummad när man hör honom berätta om de här detaljerna och hur han gradvis då tappar kontakten med sin mamma och hur hjälplös han kände sig när han inte kunde hjälpa henne. Men samtidigt så säger han att han vet att det här inte, han tar inte det här personligt på något sätt. Han menar att det här är resultatet av en politik som Israel har genomfört i decennier. Mm. Och det är därför han då tror på att det här våldscirkeln måste avslutas. Och det är det som är en av frågorna som hans parti driver just nu. Att avsluta ockupationen och fred mellan palestinier och israeler.
Och hon, hans mor, alltså, var ju dessutom en känd fredsaktivist, eller hur?
Ja, absolut. Hon var välkänd freds- och kvinnorättsaktivist. Mm. Vivian Silver hette hon. Hon arbetade för att främja samarbete mellan judiska och arabiska samhällen i Israel. Hjälpte palestinier genom att bland annat köra patienter från Gaza till israeliska sjukhus.
Vi ska höra Jonathan Zeigen lite kort igen. Partiet heter En plats för alla. De vill bland annat ha likvärdiga medborgerliga rättigheter i sig. Så är det inte då, menar han. Och det gäller exempelvis våld och kriminalitet. Då råder det skillnad på människa och människa.
A Jewish person that is being murdered, most times they catch the perpetrator a week, 2 weeks. Palestinians being murdered, nothing. We were at a family last week. We sat with them. Their son was murdered 3 days before we came. They have footage. The police never came.
Är offret judiskt så grips brottslingen snabbt. Är offret palestinskt, då händer ingenting, enligt Jonathan Zeiger. Samar, hur stor är den här frågan om våld i palestinska arabiska områden?
Ja, enormt stort. Kriminalitet påverkar palestinska israeler, påverkar deras vardag. Nästan varje dag så skjuts det en eller flera personer ihjäl i kriminellt våld. Det drabbar också oskyldiga. Det har vi sett den senaste tiden. Där råkar man vara på fel plats vid fel tidpunkt, så riskerar man att dödas. Jag var för några månader i Sakhnin, en arabisk stad i norra Israel, där jag träffade en bagare bland annat. Och där han berättade hur hans bageri utsattes för beskjutning, ett sätt att skrämma honom för att betala. Mm. Och så till slut, alltså, folk eller butiksägare, små företagare utsätts för utpressning och krav på skyddspengar, och betalar man inte så riskerar man att dödas. Och jag märkte det också när jag åkte runt, att det var många butiker som hade slagit igen, där det står till salu till exempel. Och ja, det har gjort de här områdena där arabiska israeler lever till ett väldigt farliga ställen att bo i, och det är många som vill flytta därifrån, och många som flyttar därifrån om man har råd.
Så det är inte bara fråga om, vad ska man säga, interna gänguppgörelser eller så, det sprider sig mer allmänt alltså?
Ja, för att de här kriminella gängen känner sig fria, blir aldrig gripna av polisen eller sällan, som Jonathan var inne på. Och ja, det är de som äger platsen. Det är inte bara att de utsätter folk för utpressning, utan det är svårt ibland att få lån till exempel om man är palestinier eller arabisrael, och det gör att man då vänder sig till företag eller organisationer som leds av de här gängen. Mm. Och ja, du förstår vad som händer om man inte kan betala tillbaka.
Isabelle, En plats för alla, det är ju ett av flera israel-arabiska partier som kan få en roll. Alltså, hur då?
Om man tittar på valdeltagandet i Israel så brukar det ligga på 70%, men då är det ungefär 74-75% av israeliska judar som röstar, medan valdeltagandet bland israeliska araber, som de kallar sig i Israel, då ligger på kring 50-53%. 22 låg det på 53% till exempel i det valet. Sen finns det stora skillnader inom den gruppen. Om man tittar på den drusiska befolkningen så röstar en större andel av dem, och de är ju också betydligt mycket mer integrerade i Israel, inte minst i det israeliska försvarsmakten, medan kristna och muslimska palestinier, där det är lite lägre, och bland beduiner i södra Israel, som är den mest marginaliserade gruppen av de här, ska man säga, där är det väldigt lågt. Och här finns ju då en stor potential att få upp valdeltagandet. Och nu när också koalitionsblocken, ingen av dem når upp till de här 61 mandaten, så är det ju många som menar att ett sätt att nå upp till det kommer att vara att bilda en koalitionsring där man också tar in något av de israelisk-arabiska partierna som de kallas då. Och det skedde ju också under den här korta regeringen, den här breda koalitionsregeringen som vi pratade om tidigare för några år sedan. Så här finns en potential, men de här partierna, de olika israelisk-arabiska partierna, är oerhört splittrade mellan varandra. Det finns fyra lite större ideologiska fraktioner. Det parti som satt i regeringen sist är ett islamistiskt parti, Ra'am, som har en väldigt tydlig väljarbas i södra Israel bland beduiner och så vidare. Och det partiet har till exempel, han har sagt att han kan tänka sig att sitta i vilken regering som helst. För han, när han satt i regeringen så drev han stenhårt de här frågorna om att mer resurser till de israelisk-arabiska eller israelisk-palestinska områdena, just bland annat för att bekämpa kriminaliteten. Mm.
Krig och konflikter finns kanske ständigt i kulisserna i israelisk politik. Vi har ju också nu ekonomin och den ska skötas. Inflation och levnadskostnader ökar. Vi har också de mycket polariserande juridiska reformerna, hur de ska skötas. Och sen också då en fråga som fyller nyhetsrapporteringen och bokstavligen fyller Jerusalems gator.
Tens of thousands of ultra-Orthodox Jewish protesters streamed to Jerusalem on Thursday, demonstrating against efforts to conscript seminary students into Israel's armed forces.
You can't force people to be otherwise than the way they are. This is us. This is the way we are. You can't change us.
Det är alltså de ultraortodoxa som jämna mellan dem blockerar motorvägar, gator och torg i Samar. Varför gör de det?
Ja, de protesterar mot att ultraortodoxa män nu kallas in till militärtjänst och mot att polis och militär griper de som vägrar inställa sig. De kräver också att de traditionella undantagen för yeshiva-studenter, som de heter, det är alltså ultraortodoxa män som ägnar sig åt Torah-studier, ska införas eller återinföras, och att de som fängslas för att ha vägrat värnplikt ska friges.
Varför har det här blivit mer aktuellt just nu?
Ja, värnpliktsundantaget för ultraortodoxa har funnits sedan staten Israel bildades 1948 och ja, har gått igenom många turer och förändringar genom åren. Men det senaste i de turerna, det kom år 2024 när högsta domstolen slog fast att det inte finns någon laglig grund för generella undantag, och då menade man att staten måste därför börja kalla in även ultraortodoxa män till militärtjänst, och vilket de började göra. Mm. Inte minst eftersom landet befinner sig i krig på olika fronter, och nu har dessutom Israel närvaro i Gaza, i Libanon, i Syrien, och militären är i behov av flera soldater.
Fast samtidigt, Isabel, vill försvarsledningen ens ha de ultraortodoxa i militärtjänst?
Alltså, de behöver ju fler personer, 10-20 000 pratar man om ibland, och så är det helt klart. Men samtidigt så är det också utmaningar för Försvarsmakten när man ska integrera ultraortodoxa i de här olika uppgifterna då inom ramen för militären. Bland annat handlar det om att i Israel tjänstgör ju kvinnor och män väldigt nära varandra tillsammans i olika enheter. Detta blir ett problem, en utmaning då många av de här inte kan tänka sig att tjänstgöra med kvinnor. Det är också en rad olika religiösa lagar och påbud som de vill hålla fast vid när de tjänstgör. Så det ställer ju till det. Det som är intressant med just den här Torah-studielagen då, eller Torah-studielagen som man driver nu, det är ju att man vill likställa. Alltså argumentet här är att man menar att den obligatoriska militärtjänstgöringen på ett sätt ska likställas med att man studerar Torah. Det är lika viktigt för den judiska statens överlevnad, så att säga, som att tjänstgöra militären. Och jag tror att det säger någonting också, man tänker på att de här ska in i Försvarsmakten, att det finns statistik från Israeliska demokratin institutet som visar att uppemot en 40% av ultraortodoxa uppger att det spelar lika stor roll att be för staten staten Israels överlevnad som att tjänstgöra till exempel i armén eller som att utföra andra uppgifter för att säkra Israels överlevnad.
En av många frågor inför valet i september eller oktober. Det är inte exakt bestämt när. Vi kommer säkert återkomma till det. Tack till Isabel Schierenbeck, statsvetare, och Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Och gå in i appen, vet jag, så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och så då markerar du den här lilla hjärtsymbolen som finns där, plus push-notiserna. Då missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Oskar Thor, och jag heter Lasse Johansson.